vi har en fullprisstrategi där vi liksom i största möjligaste mån säljer till fullpris och inte kampanjar så mycket. Då måste det är ju jätteviktigt för oss att vi har det där lilla extra i logistiken. Snabba leveranser, bra precision, ett brett urval av leveransalternativ för att kunden ska få det precis som man vill ha det.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Logistik överallt.
Det är jag som är Åsa.
Och det är jag som är Thea. Åsa, idag har vi ett väldigt spännande avsnitt framför oss.
Ja, vi älskar ju e-handel och idag ska vi titta närmare på en mindre aktör för att se hur de faktiskt har lyckats få igång sin logistik och hur de jobbar så framgångsrikt med kundupplevelsen.
Ja, vi är så taggade på den här intervjun, men innan det så vill vi bara säga att om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss, kanske skicka in frågor eller tipsa om bra logistikämnen vi borde göra fler poddavsnitt om, så finns vi på Instagram. Logistik överallt utan prickar, och så finns vi på LinkedIn. Sök på Logistik överallt där.
Och om du gillar podden, skriv gärna en recension i poddappen för att hjälpa oss sprida podden vidare. Och tipsa gärna era vänner eller logistikkollegor som också borde lyssna på Logistik överallt.
Ja, vi hade blivit så glada. Men Åsa, vi är ju också väldigt glada över att vi har en ny sponsor i podden.
Ja, det är vi. Det här avsnittet sponsras nämligen av ProFlow, ett konsultbolag med logistikspecialister som skapar strategiska logistikflöden för e-handlare, handelsbolag och produktionsbolag. ProFlow har designat flera hundra effektiva lager och de jobbar för att skapa flöden som kunden kan växa i och utvecklas med över tid. Så bra!
Ja, och idag så ska vi ringa upp Anders Urhed som är en av deras experter, och han ska få ge oss en kort framtidsspaning.
Hej Anders, du jobbar ju för ProFlow. Vilka är ni och vad gör du där?
Ja, ProFlow är ett företag som har huvudkontoret i Borås. Just idag sitter jag på kontoret i Göteborg. Och vi är närmare 20 personer nu. Vi lever på att kunna logistik, eller product flow som vi kallar det. Vi märker att det här med logistik kommer mer och mer upp på och som en strategisk fråga inom företagen. Och vi känner liksom att det har hänt mycket, kanske mycket triggat på det här året av pandemi, som gör att många nya intressanta kunder hör av sig. Vi håller på och jobbar flera av oss med affärsutveckling, kallar vi det. Och det är ju att försöka bevaka de trenderna som är relevanta och se på vilket sätt våra kunder kommer att påverkas av det som kommer att hända, och försöka ligga ett steg före helt enkelt.
Du var ju lite inne på det här. Vi är ju fortfarande i en pandemi, och som du sa, logistiken har ju under den här tiden spelat en väldigt viktig roll i våra liv och i samhället, och något som kommer hålla i sig framöver. Hur ser framtiden ut för logistikbranschen och vilka globala trender kommer påverka?
Ja, om vi vill ruta in det i några områden då. Vi ser ju att last mile, som vi kallar det, leveransen till kund. Där är ju så att vi ser ett stort utbud idag som växer väldigt snabbt, och är med några sådana som gör carrier-lösningar även att bygga upp nya lösningar. Och det tror vi kommer att hända och fortsätta hända. Och kanske att det kommer att även då komma in helt nya aktörer på marknaden där. Vi ser ju också att de företagen som har klarat sig bra i pandemin är ju de som också har en flexibel supply-kedja, så man har flera alternativ. Man kanske ska ha flera kontrakterade partner, både för inleveranser och utleveranser, men eventuellt även då flera lager, så man har en backup-lösning om det skulle bli problem på en marknad. Vi ser ju också att det är självklart att förskjutningen mot online har ju gått snabbare än vad man trodde innan pandemin. Och att flera nya kundgrupper har också börjat handla online. Det är ju intressanta trender. Någonting vi måste nämna, det är ju i alla fall att vi också ser att det finns en förskjutning mot att cirkulära flöden blir mer och mer aktuellt. Att det blir handel mellan konsumenter, och att varor används fler än en gång. Och det ser vi också som en stark trend som vi också bevakar då.
Kul. Vi håller ögonen och öronen öppna. Tack så mycket, Anders.
Tack så mycket. Det var ju roligt att vara med.
Och tack till ProFlow för att ni har valt att samarbeta med oss.
Stort tack, och nu rullar vi veckans intervju. E-handelstrycket ökar, konkurrensen är stor och kraven är höga. Hur jobbar man med kundnöjdhet, kvalitet och den unika upplevelsen i fokus när det gäller e-handel? Och hur kan logistiken bidra till det här?
Idag ska vi prata mer om det med Magnus Olsson, logistikchef på den exklusiva e-handlaren inom herrkonfektion, Care of Carl. Välkommen till Logistik Överallt, Magnus.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Ja, kul att ha det här. Innan vi kör igång intervjun, vad är bra logistik för dig?
Bra logistik för mig, då ska vi se. Det är när man får den perfekta samverkan mellan människa och IT. Och inom parentes också automation. Då får man det och samverka, så har man bra logistik.
Mm. Kul. Och vi ska ju prata mer om både Care of Carl och din roll som logistikchef såklart. Men vad är Care of Carl för bolag och vad är det som gör er unika?
Vi säljer kläder till stilmedvetna män, som man säger. Mm. Och så vi har samlat ett urval av premiummärken som vi säljer. Och vi har inga egna varumärken. Så att det här är liksom, man kan säga att det här är en butik. Det är som NK för män. Mm. Och det vi har samlat då. Så att man har liksom velat paketera det här också genom att erbjuda en exklusiv service runt att också, än vad man har haft innan tidigare, där liksom med stilrådgivning och bra kundservice och en bra kundupplevelse i liksom logistiken också då.
Vilka marknader finns ni på?
Vi finns i Sverige, det är ju vår huvudmarknad. Vi finns också i Norge, Danmark, Finland, Tyskland. Mm. Och nyss gick vi in i Österrike. Mm. Men det är mer en avknoppning av det tyska flödet. Så att för österrikare att kunna handla då med vissa villkor som gäller Österrike. Men via tyska flödet egentligen. Mm. Och nu så har vi satsar vi då och kommer snart att lansera en internationell sajt också. Så då kommer vi gå ut brett och sälja till på engelska då. En engelsk sajt helt enkelt då. Så att man kan komma åt den vart man då än befinner sig i världen.
Vilken satsning.
Ja, verkligen. Och det är ju ett test. Det är en satsning vi gör också för att checka av marknaden och se om det finns några andra delar i Europa som eller i världen ska jag säga, som är av intresse att ta, alltså gå in på ytterligare då.
Vad innebär din roll som logistikchef?
Det innebär att jag just nu i alla fall, så som jag har upplagt nu, så är det väldigt mycket utveckling. Logistik och lager på Care of Carl har varit lite eftersatt eftersom de lokalerna vi kommer ifrån, eller det som vi fanns innan i centrum i Borås, har varit lite trängre än vad det är idag. Så att man har inte gjort jättesatsningar. Vi har ju haft möjligheter, vissa IT-system och sånt, men det har varit väldigt basic. Och så i och med den här lagerflytten som vi har haft och nu då så har vi även satsningar inom vi ska in med ett nytt VMS här som vi håller på med. Så det är väldigt mycket satsningar på utveckling, så det är det jag jobbar med väldigt mycket. Sitter med i ledningsgruppen också, har en röst där, men jobbar inte helt med det operativa då. Där har vi lagt ut det på en operativ chef istället som jobbar med bemanningen, som jag jobbar tätt ihop med. Och det gör vi för att vi ska ha tid till utveckling och liksom öka nivån för det logistiska eller internlogistiken. Framförallt är det då inom bolaget.
Och VMS för den som inte...
Ja, VMS står för Warehouse Management System och det är ett lagerhanteringssystem. Mm. Och det lär jag väl säkert komma tillbaka till, men det är ett väldigt nödvändigt IT-verktyg, ett nödvändigt verktyg ska jag säga. Mm. För att vara effektiv på lagret. Så att, och det har man inte haft där innan. Så att, eller ett renodlat VMS ska säga, har man inte haft där innan. Så att, det har vi nu då. Det kommer vi satsa på nu då och få igång här inom detta året i alla fall.
Vad har varit mest utmanande hittills i din roll?
Alltså det har inte varit så stora utmaningar egentligen. För jag har fått väldigt bra gehör från ledning. Eftersom vi sitter med i ledningsgruppen också, har en röst där så, och är en del av den gruppen, så satsar vi på logistik. Vi har förstått att det är jätteviktigt att vi måste göra det, och i och med att vi flyttar upp till lager eller ett nytt lager då, så är det liksom ett första steg i den här planen som vi har framåt. Mm. Och jag kan ju säga det att vi har gjort de satsningar nu. Innan hade vi 5 000 kvadrat ungefär centralt och nu har vi 10 000 kvadrat. Så att ni kan ju tänka då vilken, alltså det är en jätteförutsättning eller en jättemöjlighet för oss att kunna trycka på och växa även på lagersidan och inte fastna i några problem.
Hur många jobbar på Kreokal idag?
Alltså på pappret så är vi runt 100. Men jag tror det är kanske ett 50-tal på kontoret samtida. Och vi är väl en 30-35 på lagret. Mm. Både heltid och deltid. Så de jobbar ju inte samtidigt.
Och om vi går tillbaks, när grundades Kreokal och hur har resan sett ut liksom kortfattat från starten till idag?
Ja, Kreokal grundades 2010 av Henning Kjellqvist och Gustav Rudholm. Och de såg då att det fanns liksom inget, det fanns ingen samlad e-handelsbutik som, eller en e-handelsbutik som samlade premiumvarumärken då. Utan man hade ju det i de storstäderna som typ NK i Stockholm. Men man kunde inte komma åt det i mindre städer. Och framförallt Borås hade ju inte det då som de bodde i och startade detta i. Så det startades på grund av det. Och sen har man börjat och samla på sig. Det börjar med ett visst antal val eller utvalda varumärken då, som man sen har under tiden adderat på och så har butiken växt och man har knutit till sig fler varumärken helt enkelt.
Mm. Ert huvudkontor, vart finns det någonstans?
Vårt huvudkontor och lager sitter ihop. Det har varit jätteviktigt för oss att ha den samverkan mellan kontor och lager. Det hade vi även centralt, men det har vi även nu. Så att när vi letade lagerlokal så var det jätteviktigt att vi fick med oss kontoren också i detta. Vi valde att styra logistiken själva och det gör vi för att hålla en hög kvalitet och en hög kundservice ut mot kunder. Och därför är det jätteviktigt att vår kontorspersonal kan gå ut på lagret och känna och klämma och prata och kommunicera direkt. Mm. Så ser det ut då.
Vad är det svåraste för er del när det gäller just att sälja exklusivitet och kvalitet online?
Jag skulle nog säga att det är att man inte kan känna och klämma på plaggen. Alltså om man exponerar eller presenterar en färg på nätet så stämmer kanske inte den riktigt överens i verkligheten. Och det gapet mellan en butik på nätet och just den här premiumklassen då, det är utmaningen. För köper man en tröja för 5 000 kronor till exempel, då räknar man ju att den ska ha en viss kvalitet och att man är nöjd med det köpet. Och det är ju mycket lättare naturligtvis i butik när du ser den och får känna på den och känna att den här passar ju perfekt. Så där har vi utmaningar. Men vi gör ju det väldigt bra, så att jag är inte orolig för den punkten i alla fall.
Nej.
Vi ska hoppa in lite och prata om er logistik nu, Magnus.
Äntligen.
Hur jobbar ni på Kreokal med er logistik?
Vi plockar ju och packar väldigt manuellt idag, papper och penna. Nu är jag väldigt hands-on här då. Men vi jobbar väldigt mycket med vår personal. Det är ju de som är hjärtat i verksamheten just nu. Vi har liksom inte riktigt det IT-stödet som man kan önska. Och det är det vi håller på nu och implementerar. Vi har ju ständig utveckling på liksom hela logistikbiten. Även på frakterna ut så jobbar vi ju ständigt med att hitta bra leveransalternativ. Och kunna erbjuda ett både premiumval och ett basic eller basval egentligen för varje marknad. Så att det är en viktig del också i detta. Men bakåt sen internt så jobbar vi. Jag är ju den som ansvarar för utvecklingen, så att det vi gör är att jag identifierar utveckling på olika sätt, av olika studier eller att man gör kartläggningar, pratar med personalen eller så kommer det uppifrån från ledningsgruppen att man märker att vi har vissa hål vi behöver täppa igen då. Vi jobbar med, jag har ett team, som ett projektteam som initierar projekten, vi ser till att planerna följs och så vidare, och sen har vi styrgrupp på lagret. Och där vi plockar in personal från lagret. Framförallt är det våra chefer och ledare då som är med i detta. Men där vi bollar upp all utveckling. Om vi behöver öka kapacitet, om vi har problem på vissa områden. Då bollar vi upp frågan där och så diskuterar vi den. Och tillsammans beslutar och synkar oss. Och behöver jag i så fall ta det vidare så tar jag upp det i ledningsgruppen. Och så kanske ändå upp till styrelsen om det behövs då. Men där får vi beslut. Och sen jobbar vi väldigt tätt med både marknad och operativt och allt för att styra ihop det här. Det är ju mycket miljöfrågor annat nu. Vad ska vi använda för emballage och ska det vara plasten, ska den vara kvar? Det är sådana frågor vi jobbar med också. Och då är vi tätt. Då jobbar vi cross, liksom över organisationen då.
Har det liksom tagits emot bra internt att ni håller på och förändrar och förbättrar nu eller har det varit en utmaning?
Ja, alltså det är faktiskt sant. Alltså det som är den största utmaningen, som alltid är en stor utmaning när man jobbar med sånt här, det är ju förändringsarbetet. Alltså om man bestämmer någonting, sitter vi i en grupp om 4 personer eller om det är någonting som kommer från ledningsgruppen, då är det någon som har beslutat att någonting ska genomföras. Och sen ska man rulla ut det här på 30 personer. Så det är klart att alla kommer ju inte vara supernöjda eller tycka att allting är toppen. Vi har en väldigt ung personal, vilket gör att vårt förändringsarbete inte riktigt lika tungrot. Många är jätteöppna och tycker att det bara är roligt. Så att vi stöter inte på patrull så mycket. Men det är klart att utmaningen ligger ju i att utbilda personalen och använda de här verktygen och utveckling på rätt sätt. För annars är det ju ingen idé att sätta in utveckling om man inte får människorna att jobba med detta. Och det kan jag, och det är precis det som jag sa, vad är bra logistik? Att det är att få människan, IT:n, att samverka i detta tillsammans. Det är då du får utväxling. Det får du inte om du jobbar med varken det ena eller andra. Du kommer bara slå i taket till slut då.
Hanterar ni alla ordrar från ert lager i Viared till alla marknader och alla kunder?
Ja, det gör vi. Så allting är centralt härifrån. Mm. Även returerna som kommer tillbaka gör vi här också. Oj, då.
Intressant. Det ska vi prata mer om alldeles strax. Mm. Jag tänkte också på, hur hanterar ni toppar och dalar?
Vi hanterar våra egna deltidare. Så vi planerar alltid in våra deltidare själva. Mm. Utöver det så har vi möjlighet att ta in extern hjälp om vi skulle vilja. Men vi försöker i möjligaste mån jobba med vår egen personal. Och det där är ett beslut man har tagit för att behålla vår kultur då. Och att erbjuda folket en tills vidare eller en deltidsanställning då inom Care of Call. Och ha möjlighet sen att växa inom bolaget också om man vill.
Ni deltar också i ett superspännande forskningsprojekt med Högskolan i Borås som tittar just på AI inom lagerhantering. Mm. Kan du berätta lite kort om det och varför det här är viktigt för er?
Det som gör att det är viktigt med, alltså det första då om det här om AI-projektet, det är att det handlar om hur man kan placera artiklarna på lagret och för att skapa de bästa plockgrunderna eller för att plocka så effektivt som möjligt. Vi har idag cirka 32 000 SKU.
Som står för?
Det är, ja, SKU står för Stockkeeping Unit. Så det är en säljbar artikel. En SKU är alltså en färdig storlek. Och det betyder att vi har 32 000 säljbara artiklar på en butik. Och vi har ett köpmönster som gör att vi tar inte in jättevolymer. Eftersom vi inte har några egna varumärken så ser det ut på det sättet. Man tar in små volymer per SKU. Och det gör att vi breder ut oss på jätteytor här. Och det i sin tur då gör att man går väldigt långa gångsträckor. Och eftersom vi idag är i den storleken där vi har man-to-goods-principen. Alltså att där personen rör sig till godset som är fixerat på en lagerplats. Det som är tvärtom är goods-to-man. Då pratar vi om automation som autostore eller annat där godset kommer till människan. Men har man man-to-goods-principen så måste man jobba med att placera artiklarna på ett sånt sätt så att man kortar den här gångsträckan då. Och det gör man oftast via ABC-frekvensläggning, alltså A-artiklar ska placeras nära packen och C-artiklar ska placeras långt ifrån packen. Och det här då tillsammans med, då funderar man ju på om AI kan hjälpa och alltså på något sätt ta fram och analysera vilka artiklar som ska placeras var i lagret så att man går så kort sträcka som möjligt. Och nu har jag nog svarat på varför det är viktigt för oss, för ja. Det är ju för att vi behöver detta då, för att vi har den här breda, det här breda sortimentet och breder ut på jättestora ytor.
Vilken betydelse har logistiken för lönsamhet och framgång?
Väldigt mycket, ska jag säga. Det är klart att man kan prata om försäljning och man kan prata om marknadsföring. Det är också jätteviktigt för att vara en spelare i tiden. Men om du inte gör kunden, alltså om inte kunden är nöjd med det som är efter man har lagt sin beställning till att man får den då, om inte kunden är nöjd med den biten, så får man inte den lojala kunden som återkommer på sikt då, flera gånger. Och vi har en fullprisstrategi där vi liksom i största möjligaste mån säljer till fullpris och inte kampanjar så mycket. Det är ju jätteviktigt för oss att vi har det där lilla extra i logistiken. Snabba leveranser, bra precision, ett brett urval av leveransalternativ för att kunden ska få det precis som man vill ha det. Då kommer den ju komma tillbaka, och i många fall så är man beredd att betala lite extra för att få den servicen också. Så det är jätteviktigt för lönsamheten, för det på så sätt håller vi en hög lönsamhet när vi kan sälja till fullpris.
Vilka leveransalternativ jobbar ni med idag och varför?
Vi har väldigt många, jag tror vi är uppe i 9-10 stycken. Och jag kan rabbla upp flera olika, men det är de vanligaste: Bring, Postnord, DHL. Och vissa premium så här Instabox och Budbee. Och där våran strategi i detta är att vi ska ha minst ett premiumval och ett basalternativ då för varje marknad, och att marknaden i sig då ska känna igen alternativen. Så att DHL till Tyskland till exempel, Bring till Norge, Postnord i Sverige. Det är viktigt då att man känner igen att man väljer det alternativ som man är van vid. Så att det funkar väldigt smärtfritt hela vägen ut.
Är det hemleveranser som är det vanligaste?
Nej, det är inte det vanligaste. Men däremot så har det varit väldigt viktigt att vara med i pandemin. Så att vi har ju erbjudit våra kunder gratis hemleverans och så. Som de flesta andra för att ska man säga, bidra till den här pandemin. Men att också då bibehålla försäljningen som man undvek att gå till ombud då. Jag kan ju nämna det också som en intressant grej. Vi ser ju att Instabox, till exempel de här boxarna, håller på att växa och bli väldigt stor på vissa marknader. Så att det är väldigt intressant att det är någonting som är på väg att bli större.
Jag tänkte precis fråga vilken leveransalternativ är vanligast idag, och hur tror du att leveranser kommer behöva se ut här framöver? Är det boxar eller kommer det öka på hemleveransen?
Ja, de vanligaste nu är ju ombud och boxar och sen en liten del hemleveranser. Och jag tror att framöver sen så tror jag att boxarna kommer att göra jättemycket, för att ombuden har ju varit det är lite stelt, och aktörerna med boxar har ju lyckats att placera de här boxarna på väldigt strategiskt bra ställen. Till exempel på din ICA-affär som man åker till, och det är ju superbra att kunna plocka upp det paketet när man ändå är där och handlar. Jag så tror det är så folk kommer att tänka framöver också.
Vi vill gärna prata lite mer om returer nu, för det kan ju vara en riktig huvudvärk, inte bara för er utan såklart generellt för e-handelsbranschen. Och hur jobbar ni med er returlogistik?
Vi tar hem returerna, vi kör fri frakt och tar hem det i de normala flödena. Det har varit Postnords flöden, men och även då boxar, för vissa boxar kör returer tillsammans på samma sätt tillbaka då. För alla marknader förutom Norge så tar vi hem det direkt. I Norge så har vi en tredje part som hjälper oss, som tar emot returen. Nu är jag väldigt hands-on här igen. Vi skannar in returnotan och skickar över det på mail till oss. Och vi återbetalar kunden direkt. Och det är också en sån här service som vi har satt då, att man ska få återbetalningen så fort som möjligt. Och i Norge ser vi att det tar lite längre tid för att skicka tillbaka returerna. Och det är lite tullar och annat som gör att det blir svårt att skicka tillbaka, eller det blir dyrt att skicka tillbaka en och en. Så att där samlar vi upp det då. Men ändå kan vi återbetala kunden mycket snabbare. Och sen så får vi det i bulk då, eller samlat till oss.
Men ni skickar inte till tredje land för uppfräschning?
Nej. Nej, det gör vi inte. Utan vi jobbar med det här. Så internt här tar vi emot det och så ser vi över artikeln om så att den är säljbar. Att den ser bra ut. Och sen gör vi all hantering in-house då.
Serieretunerare kanske inte är ett begrepp, men vi tänker på de här konsumenterna som konstant köper och returnerar stora mängder kläder. Har ni sådana och i så fall hur hanterar ni det?
Ja, vi har sådana. Mm. Vi har egentligen historiskt har vi inte hanterat dem på något speciellt sätt, men vi ser ju naturligtvis att de finns och att de måste hanteras på något sätt. Vi har valt att gå en sån väg där vi tar en dialog med de här personerna. Så att det är mer ett informationsutbyte där vi hör av oss till de här kunderna och frågar om vi kan hjälpa till med någonting eller om det är någonting som gör att de returnerar då i de här mängderna.
Cirkularitet är ju på uppgång och ni har en väldigt spännande satsning om second hand på gång. Kan du berätta mer om den?
Ja, precis. Vi såg ju att det var väldigt intressant. De kläderna som vi har sålt en gång i tiden kanske bara ligger och dammar i garderoben om man vill. Och vi funderar på, kan man göra någonting med de plaggen? Så vi har lanserat en tjänst där vi kan hjälpa våra kunder då, som har köpt kläder att sälja dem vidare via oss. Där vi gör allt arbete med dem, står för själva plagget. Tar in plagget, fotar det, ser över det. Kan vi sälja det, ser bra ut? Det får inte bli var hur förstört som helst naturligtvis. Men om det är någon, det kan vara en liten rev eller ett par hål, något hål eller sådär. Och då, är vi, liksom, då skriver vi det. Att den här har detta och de här skavankerna och det här priset. Och vi ser att det är ett väldigt intresse av detta. Och vi har ju inte satt igång det ordentligt, utan det är fortfarande under pilotfasen kan man säga. Men det är under rullning och vi säljer plagg och sådär. Men vi hoppas kunna öka också på det segmentet.
Till sist då, Magnus. Vi är ju förhoppningsvis i slutskedet av den här pandemin. Men hur har pandemin påverkat er på Care of Carl?
Ja, den har ju påverkat oss jättemycket. Både negativt och positivt. I början så var det ju väldigt negativt. Där man kände en inbromsning av alltihop. Och då, liksom den här paniken som kom i bolagen, vad händer, liksom, vad tar det vägen? Och när den paniken har landat, då gick det åt andra håll istället. När butikerna stängde och så vidare, då gick ju sprang alla till e-handeln. Och så hade vi kanske en ökning med 30% i order, inte i kronor då, 30% i order på väldigt kort tid. Och där kom ju problemen. Och det löste vi med att vi omorganiserade inom hela organisationen så att kontorspersonalen kom in och hjälpte till att plocka order på rullande schema. Och det gick hur bra som helst. Vi löste
kul.
Allting. Ja, jättekul.
Bra att få en inblick i det, tänker jag också.
Verkligen. Så att där måste vi få slå oss om bröstet och säga att vi varslar ju inte. Vi korttidspermitterar inte heller, utan vi löste allting med egen personal. Och det är klart att det är också positivt då på grund av att vi hade försäljningen. Sen i det långa loppet så har ju vi sett att e-handeln har ju ökat. Och så där, där är ju vi också med naturligtvis. Och ser tillväxt i det då.
Vilka lärdomar från den här perioden tar ni med er in i framtiden?
Vi tar med, alltså den största delen detta är att vara på tårna. Man måste styra leveransalternativen. Vi kan ta den hemleveransfrågan som ett exempel, för den är ju väldigt tydlig. Kunderna kommer inte nöja sig, tror jag, framöver här nu med någonting som hänger på hela tiden, utan det kommer vara väldiga variationer i köpbeteendet och det måste man parera. Så att den lärdomen tar man med sig, och det kan både vara internt och externt egentligen, så att även internt kan det ju vara att det liksom kanske varierar på ett annat sätt då.
Det här var allt för idag. Tusen tack till dig, Magnus, för att du ville gästa Logistik Överallt och berätta mer om er på Care of Carl.
Tack så mycket för att jag fick komma hit, eller prata med er, ska jag säga.
Och tack också till dig som har lyssnat. Glöm inte att tipsa andra om den här podden om ni gillar oss, så kan fler hitta hit och lära sig mer om logistik.
Och redan nästa vecka är vi tillbaka med ett bonusavsnitt där Magnus pratar mer konkret om hur man effektiviserar sin e-handelslogistik, så missa inte det.
På dagenslogistik.se hittar du också en sammanfattning av det här avsnittet och såklart massvis med andra färska logistiknyheter. Glöm inte att kika in där.